Artikel 7.
Under Lisebergs trädgårdsdagar nyligen träffade Sandra Claesson från Tal i Väst Mats Asplund som driver företaget Pelargonfönstret.
Pelargoner är inte bara färg och det man ser, utan pelargoner är också doft. Dels så alla pelargoner har en speciell doft och en del människor tycker inte om den för den kan vara lite stark. Men så har vi en stor grupp pelargoner som vi kallar doftpelargoner. Och det är alltså pelargoner som har en väldigt god doft om bladen. Och de har oftast väldigt små blommor, oansenliga små rosa blommor. Och den mest kända är den här Dr. Westerlunds blomma. Den doftar starkt citron och lite grann ros. Och det var en doktor i slutet på 1800-talet som var i Enköping utanför Stockholm. Och han ansåg att hade man den där i sovrummet skulle man aldrig bli förkyld. Men daskar man till den där plantan så doftar det ju väldigt gott. Och jag tror det var också så här, när han gjorde hembesök så kanske inte doftade så gott på 1800-talet i alla sovrum. Utan han var glad om det stod en sån där rosengeranium som de också kallas. För kommer man åt den så sprider det sig en fantastiskt god doft i hela rummet.
Så man ska putta på den lite, eller?
Ja, och sen kan man gnugga bladen så här. Mm. Och det finns de som doftar citron, som jag sa. Det finns de som doftar apelsin, äpple. Det finns sorter som doftar mer åt kanel och mer mot nötter. Och det finns en mängd olika. Och så är de ofta lite av speciell struktur. Det står några där, ser du.
Är det längst ner där? Eller längst
ja, de här
upp?
Som är högst upp.
De, ja.
Och där har vi någon som är väldigt brun på bladen som kallas chocolate peppermint. Och då doftar den alltså pepparmint.
Okay.
Och chocolate heter den för att den är brun på bladen.
Ja.
Och de är väldigt ludna, som är väldigt goda att ta på. Medan till exempel den där Dr. Westerlund är väldigt sträv.
Ja.
Så det är helt olika upplevelser när man tar på de där bladen. En fördel då med pelargoner också är ju att eftersom de härstammar från Sydafrika så tål de torka väldigt bra. Så glömmer man bort dem och vattnar dem några dagar så gör inte det någonting. Och förresten, de ska oftast inte vattnas varje dag utan en, två eller tre gånger i veckan högst. Så på det viset är det en bra blomma.
Hur mycket ska man vattna då?
Ja, vanliga sonalpelargoner ska inte ha så mycket vatten. Doftpelargonerna vill ha lite mer varannan dag ungefär. Man känner på jorden med fingret, det gör alltid jag. Och då känner man om jorden är fuktig eller om den är torr. Och man kan låta den bli rätt så torr innan man vattnar. För man får tänka så här, Sydafrika, där är det långa perioder med väldigt mycket torka och hetta. Och sen är det regnar och regnar ordentligt. Så man bör låta en pelargon torka upp rätt så mycket mellan vattningarna. Och sen när man vattnar då var tredje eller var fjärde dag, då kan man vattna rätt så ordentligt. Och sen får den torka upp igen. Så vattnar man.
Mats Asplund jobbar som trädgårdsmästare och tillsammans med sin fru driver de pelargonfönstret. Det är nionde året som de står här på trädgårdsdagarna och visar upp sig och sina pelargonier. Margareta har på sig ett polkagrisrandigt förkläde i rött och vitt. Lite madicken inspirerat med stora volanger och på huvudet så bär hon en svart hatt. Och när jag tittar på Mats så syns det att han gillar att vara ute i trädgården. Han är alldeles solbränd i ansiktet och på händerna. Fingrarna är jordiga. Han har vitt, tjockt tomteskägg, svart basker, jeans med hängslen och över skjortan har han en grön fleecetröja. Och han berättar att sitt stora intresse för blommor, det har han fått av mormor.
Alltså jag har ju alltid varit intresserad av blommor ända sedan jag var jätteliten. Mina föräldrar säger det redan när jag var 3 år. Så kunde jag liksom skrika av förtjusning när vårblommorna började komma upp, vårlökar och krokus och sånt. Och sen så, det här låter nästan lite patetiskt, men jag hade ju en mormor och morfar som hade en liten gård utanför det samhället där jag växte upp, mitt emellan Stockholm och Uppsala. Och hon hade ju pelargoner och hon hade ett par tre sorter som hon hade bevarat i tredje generation. Och det där var hon väldigt noga med att tala om för mig. Vi pratade mycket om blommor och fåglar som hon också tyckte om. Sen var man ju ute med morfar på åker och äng mera. Med djur och sånt. Men med mormor då var det blommor det gällde. Och så fick man ta skott där och sätta och så. Så hon inspirerade mig ju delvis till det här. Och så var det så att jag ville återfinna mormors pelargoner. När jag kom i 40-årsåldern någonting. För då hade mormor dött och pelargonerna hade försvunnit. Och då började jag leta efter mormors pelargoner. Och det var då jag kom på hur många tusentals sorter det finns.
Hittade du dem?
Jag hittade mormors pelargoner, ja.
Mm. Där är det här.
Vilka är det som köper pelargonier idag? Liksom, för man känner sig, det är lite så här,
vad kan man
säga?
Tror du?
Ja, jag tror att det är alla, men jag tänker bara
så här. Du börjar ställa frågor till dig istället.
Jag tänker lite så här mormorsstämpel, att de har den stämpeln.
Lite tantstämpel.
Ja.
Ja. Det är, kan man säga, alla åldrar. Det finns ett väldigt nyvaknat intresse bland många unga. Det är övervägande kvinnor, kan jag säga. Det är kanske 10% män högst som samlar på pelargoner. De flesta är kvinnor. Och det är unga kvinnor. Och det är också äldre kvinnor som vill hitta de sorter de hade förr. Så det är väldigt blandat. Så på det sättet är det också väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt roligt med sådana här hobbies som, där man kan blanda alla åldrar. Och så är det någonting som alla kan göra, för man odlar sina pelargoner på fönsterbrädet. Och alla har ju en bostad man bor i. Alltså kan man odla pelargoner på fönsterbrädan. Man behöver ingen tomt och man behöver egentligen ingen balkong. Nej. Man kan ha dem inne på fönsterbrädan.
Hur gör man då?
Ja, hur gör man? Man börjar med ett skott. En stickling, som vi säger. Man skär av toppen på en gren. Som då har ungefär 5 blad på sig. Och då skär man alldeles under ett bladfäste. Och så knäcker man av de 2 nedersta bladen så det bara blir 3 blad kvar. Så sticker man ner det skottet i en liten kruka med lite såjord i. Eller lite sandblandad blomjord. Och så sätter man ett glas eller en plastpåse över de första dagarna. Och sen lättar man på den påsen så det får lufta sig lite några gånger. Man får vara lite försiktig med pelargoner för det får inte bli för fuktigt under den där plasten. Ibland går det bra att sätta utan någon plastpåse. Och när man tar av plastpåsen och den inte slokar, då har den bildat rötter. Slokar den, då får man sätta på plastpåsen igen, för då har den inte hunnit bilda några rötter. Så får den stå i den där lilla krukan 1-2 månader, och då har den liksom börjat växa. Och sen planterar man om den i en lite större kruka då. Och då toppar man av toppen för att få den att grena sig bra. Och sen växer den fram och sen bildas det blommor efter ytterligare ett par månader. Mm. Så från skott till blomma så kan det ta alltså en 3-4 månader. Och sen kan man spara en pelargon i hur många år som helst. Så de kan bli riktigt stora och gamla. Och de här gamla sorterna från 1800-talet är ju ofta väldigt kraftigt växande. Till exempel Mårbacka då, den här vackert rosa som är så välkänd i Sverige.
Jag tror det är den jag tänker på när jag
den
hör
har vi
pelargon.
Där borta.
Ja, precis.
Det ser lite aningen lax. Ja. Ljus rosa med aningen lax. Och de kan ju bli meterhöga på en sommar. Och när man hade dem i fönstren så gick de liksom långt upp i fönstren så här. De moderna pelargonerna idag som säljs till att ha i blomlådor och så, de är låga och knubbiga och de blir aldrig höga. De blir bara 1-2 decimeter. Ja, de moderna sorterna, så de är lite tråkigare på det sättet. Men de är mer lätthanterliga.
Sa Mats Asplund, som med sin fru driver Pelargonfönstret. Reporter Sandra Claesson på Tal i Väst.